Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och välkomna till Makrorådet Duellen, som återkommande lyssnare vet betyder tillägget Duellen att det som väntar är en diskussion mellan två ekonomiska tungviktare som i alla fall kan förväntas ha olika uppfattning i centrala ekonomiska frågor. Välkomna hit Laura Hartman, chefsekonom på LO, och Sven-Olof Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
Tack.
Tack så mycket.
Kul. Det hettar ju till i avtalsrörelsen, det ska vi prata om. Men först vill jag bara stämma av här. Har ni olika uppfattning i centrala ekonomiska frågor eller var det falsk marknadsföring?
Jag tror att vi har ganska hög grad av samsyn i problembeskrivningen, och jag tror att inte att vi ligger så långt ifrån i liksom prognosen framåt heller om det ekonomiska läget. Men när det väl kommer sen till policy som ska lösa detta så tycker vi nog olika på flera punkter. Vad tror du?
Skiljer du dig åt redan nu då?
Nej, jag håller nog med Laura här. Det är en väldigt korrekt beskrivning. Men jag tycker vi har en ganska stor samsyn ändå. En ganska bred samsyn i många viktiga frågor. Ja. Och det är alltid roligt att diskutera med Laura.
Ja. Så att, ja, det har jag förstått. Att ni gillar att prata med varandra. Det låter bra. Ja, men då blev jag i alla fall inte helt beslagen med lögn här. Mindre än en minut in i podden. Vi ska väl försöka hitta dem där. Diskrepanserna kanske. Kort formalia innan vi börjar, bara jag som håller i trådarna heter Viktor Munkhammar. Och datumet när vi står här och pratar är den 12 januari vid lunchtid. Det betyder att vi exempelvis inte vet hur den amerikanska inflationen utvecklades den senaste månaden och andra saker. Om någon undrar varför vi inte tar upp saker som vi uppenbart borde ha tagit upp när man kan lyssna på detta, som då är i onsdag nästa vecka. Men då kör vi igång med de viktigare sakerna. Jag tänkte som en liksom bottenplatta lite till det hela, som du redan var inne på Laura, som ni kanske då är hyfsat överens om, men kort bara hur ni ser på läget i ekonomin. För lyssnarna vill jag då säga att enligt era senaste prognoser så räknar ni på LO med att BNP krymper med 1,2% i år. Ni, Sven-Olof, gör en Riksbanken och har två scenarier. Mm. Det senaste, det var ju ett tag sedan ni kom, det händer ju mycket, men där det då är stillastående ekonomi är det bättre scenariot och en nedgång med också 1,2 i det sämre. Så det var ju när jag sagt liksom, vad gäller BNP. Sen finns det ju en herrans massa annat. Men Laura, kan du bara kort säga, hur ser du på läget nu? Det är ju ganska stökigt.
Det är stökigt och det är osäkert. Men att vi är på väg mot sämre konjunktur känner jag mig ganska trygg med, att den prognos som vi lämnade precis före jul stämmer i stora drag med all den osäkerhet som är förknippat. Men vi har en fortsatt hög inflation. När den kommer att vika ner återstår att se, men min bästa gissning är väl här kanske mars, en bit in på våren. Den börjar vi ju per definition också jämföra med hög inflationstider ett år innan. Men det är ju det mycket tillsammans med räntehöjningarna och en ganska stram ekonomisk politik i stort som gör att ekonomin kyls ned, viker ner, arbetslösheten kommer att stiga en bit i alla fall. Och det är ju mycket investeringarna och inte minst inom byggsektorn och bostadsinvesteringar som stört dyker med eller mindre, och det är det som drar ner oss i år. Sen har vi ju inte gjort LO-ekonomerna någon längre prognos för 2024 och framåt. Men jag är ändå ganska optimistisk att det här inte behöver bli en jättedjup och långvarig recension. Men osäkerheten är otroligt stor. Även vad gäller inflationen. Jag menar, får vi en väldigt, väldigt kall vår, och vad händer i Kina? Börjar den öppna ordentligt och köpa upp all den gas som finns, flytande gas som finns på marknaden? Det finns ju massa omvärldsfaktorer som kan också göra att priserna hålls och prisinflationen uppe längre än vad vi kanske tror idag.
Ja, Sven-Olof?
Ja, i huvudsak håller jag med Laura, men jag är nog väldigt bekymrad faktiskt över framtiden. Jag Vi har ju sett länge att hushållen är rekorddeppiga. De har ju aldrig varit så här deppiga sedan Konjunkturinstitutet började mäta så att säga hushållens framtidsförväntningar. Och det här kommer ju leda till att den inhemska konsumtionen kommer falla och vissa branscher kommer få det riktigt tufft, till exempel då sällanköpsvaruhandel och besöksnäring och liknande. Men det som också är oroande nu, det är ju att företagens framtidsutsikter minskar ganska drastiskt. Och jag hade ett möte här med branschekonomerna bara här häromdagen och har haft lite kontakt med olika företag. Och min bild är att det verkligen är ännu sämre nu än bara för ett litet tag sedan. Så jag är lite orolig, det är lite en klump i magen. Jag är lite orolig att den här lågkonjunkturen kanske kan bli både djupare och längre än vad många tror.
Ja, ni skiljer åt lite redan här då. Mm. Lågkonjunktur båda två, men du är lite mer optimistisk.
Ja, på det långa sikt. Alltså att vi inte, förhoppningsvis och troligtvis hamnar vi inte i någon 90-talssituation där det liksom störtdyker i flera år och blir riktigt, riktigt mörkt. Det är det jag menar med optimist. Däremot är jag ju, ska jag ju verkligen inte underskatta den problematik som vi står i nu. Och man ska komma ihåg att den arbetslöshet som vi prognostiserar ska öka under innevarande år startar också från en hög nivå. Mm. Jag tycker att vi har en stor problematik på den svenska arbetsmarknaden som jag tänker vi kan gräva djupare
i. Det är någonting vi ska prata om. Jag tänkte att vi skulle börja ändå med det är ju en avtalsrörelse då som ska bedrivas i det här väldigt knepiga läget. Det var ju knepigt senast också, då hade vi en pandemi och ingen visste liksom vart något skulle ta vägen och nu är det igen. Och nu är det inte ni som förhandlar, vilket jag tänker är bra, för då kanske ni kan prata lite mer. Ni behöver liksom inte hålla korten allt för tätt in till bröstet. Men bara bakgrunden där så har ju kraven utväxlats, heter det, svårt ord. Och då de som sätter det så kallade märket IF Metall då på arbetstagarsidan vill ha 4,4%, teknikarbetsgivarna motparten 2,0 och så 3000 i en engångsutbetalning. Laura, vad ska man, ofta tänker man så här, ja, det brukar bli ungefär mitt emellan där liksom utgångskraven är som någon slags tumregel. Är det rimligt att tro det den här gången också?
Det vet jag inte faktiskt. Jag tycker att jag har en god förhoppning att man landar nära de krav som är presenterade från LOs sida. Jag tycker inte vi ligger så där våldsamt långt ifrån varandra nu heller. Men det återstår att se, det är ju så. Det är ju förbunden som förhandlar och det är inte min sak att säga. Det får ha sin gilla gång. Men det jag också vill verkligen börja med egentligen att säga att jag tycker man ska ha riktigt, riktigt stor respekt för de svårigheter som har funnits också, som inte har varit någon hemlighet, att det inte varit en lätt avtalsrörelse för LO-kollektivet heller. Vi har en enorm tapp i reallönerna och riktigt, riktigt tufft. Och att i det läget landa ändå i något som jag bedömer är väldigt balanserat och ansvarstagande även från LO-sidan nu, så är det ju ett fall framåt.
Ja, det ska man ju lägga till här kanske. Det är ju inte bara det året som gick som det blev stora reallönesänkningar. Om man tittar på bara snittprognoserna som de är nu. De har ju slagit fel, ska man ju säga. Men där ligger det ju att det blir en helårsinflation på 5% drygt nästa år. Så att även om LO får igenom, eller IF Metall får igenom hela sitt krav, då så är det ju fortfarande sänkta reallöner. Men Sven-Olof, vad gör du för bedömning inför avtalsrörelsen?
För det första, det är inte bara löntagarna som har det svårt nu. Företagarna har ju svårt nu. Det är lönsamheten viker, konkurserna ökar, man kommer att tvingas varsla nu. Det är tuffa tider för företag. Alltså företag och hushåll sitter i samma båt. Det är det man måste komma ihåg i första hand. Sen är ju lönekravet då från facket på 4,4% är ju historiskt högt. Vi har aldrig haft ett sånt högt lönekrav då under hela sin industriavtalet, så att säga, skapades 1997. Och det är ju rent utav orimligt då med tanke på att vi går in i en kanske djup lågkonjunktur och det är väldigt tufft för företagen. Så att jag tycker här att man ser alldeles för mycket i backspegeln vad som har hänt tidigare istället för att titta ut genom vindrutan och se vad som händer framåt i tiden. Det är ju det som är viktigt för lönerörelsen. Sen är jag också väldigt bekymrad över den låglönesatsning som man aviserar här på höjda lägsta löner med 1600 kronor i månaden. För att det kommer att slå väldigt, väldigt tufft mot branscher som till exempel restaurangbranschen, sällanköpsvaruhandeln. Precis de branscher och företagare som kommer få det tufft nu och som kämpar bara för att deras företag ska kunna överleva den här krisen. Så att det känns som att det inte riktigt är i takt med tiden. de här lönekraven.
Mm. Vill du ha någon replik där, Laura?
Ja, men jag tänker att man behöver ju också, om man jämför historiskt, så måste man ju titta på andra faktorer. Vi har en stark konkurrenskraft fortfarande i svensk näringsliv, även om det såklart kommer att svida på sina håll framöver nu när vi går mot sämre konjunktur. Men i grunden är det väldigt starkt. Vi har också historiskt höga lönehöjningar i våra viktigaste konkurrentländer, till exempel Tyskland.
Så att ja, vi kan ta lite faktorer. Siffror där. Jag skrev ner dem. IG Metall då, som man kan jämföra med Tyskland, som ju ofta är det som vi, när vi pratar konkurrenskraft, menar vi ofta Tyskland. Då är det 5,2% för 2023 som är spikat, 3,3 2024 och 3000 euro i engångsbelopp. Alltså ungefär 10-11 gånger så mycket som 3000 kronor. Så att där då, Sven-Olof, om man tänker den här konkurrenskraftsargumentet som ju brukar komma från arbetsgivarsidan, så de här viktigaste konkurrenterna i Tyskland, där är det ju högre löneökningar bestämda än vad IF Metall här har gått ut och krävt.
Mm, men där får man ju komma ihåg att konkurrenskraften i Sverige har ju bara räddats av en svag krona, en fallande växelkurs. Tittar vi produktiviteten i inhemska valutor så att säga, så är det ju så att produktiviteten i Sverige har ju utvecklats dåligt jämfört mot våra konkurrentländer. Så att konkurrenskraften har ju försämrats i Sverige när vi tar bort växelkursens inverkan. Det mesta talar väl för att växelkursen, kronan, kommer stärkas framöver, inte försvagas. Så att jag tycker inte riktigt att det argumentet så att säga håller. Sen så är det ju lite grann så här att bara för att andra länder gör fel då och kastar sig ut för ett stup, så kan inte vi följa efter. Utan här handlar det ju om att titta på vad som faktiskt händer i Sverige och kunna rädda så många jobb som möjligt och att inte så att säga öka arbetskraftskostnaden för mycket. Så att jag tycker att det är lite problematiskt då att ta. Sen får man ju komma ihåg att man jämför med Tyskland, så är den tyska arbetsmarknaden helt annorlunda än den svenska. De har ju till exempel lyckats med att integrera de många flyktinginvandrare som kom till Tyskland. Medan vi har enorma utanförskapsproblem och integrationspolitiken har helt misslyckats. Vi har ju 1,3 miljoner personer i arbetsför ålder i Sverige som inte har en lön som gör att de kan försörja sig själv på den lönen. Det är otroligt problematiskt och många står långt, långt utanför arbetsmarknaden. Och att då komma med en historiskt höga lönekrav och en hög låglönesatsning, det är ju bara att den här utanförskapet kommer permanentas.
Nu är vi inne på nästa rubrik. Just konkurrenskraft nämligen ska vi prata om. Och dels då, som du redan har varit inne på, vad är det egentligen för kronnivå man ska räkna med där? Och sen sådana mera grundläggande saker som utbildning och sånt där. Så nu är det ett nytt kapitel här, så lyssnarna är med på det. Och kör.
Ja, men jag tänkte om vi fortsätter med Tyskland ännu, så det intressanta där är ju att man nu efter några årtionden av en tydlig låglönepolitik som sätt att få upp sysselsättningen, nu har kommit till en punkt där man gör en rejäl minimilöneökning också, där mycket av problemanalysen har varit att den enorma kompetensbrist som tysk ekonomi vittnar i många branscher inte hittar sin arbetskraft hos de som visserligen blev sysselsatta med någon slags idé om att ja, men bara vi får in dem på arbetsmarknaden så kommer man att röra sig uppåt och hitta bättre jobb. Men man pratar om kanske 10-20% av arbetskraften som jobbar i de här one euro jobben som absolut är inte relevanta och anställningsbara för de vakanserna som finns. Så att där väljer man ju gå en ganska tydligt en annan väg, och i sin tur då den här stora minimilönesatsningen också höjer lönerna i vår viktiga konkurrentland. Dessutom tänker jag att man kan ju trösta näringslivet med att säga att varenda krona som framförallt de grupper med små marginaler får mer inkomster, så är det ganska säkert att det kommer att spenderas i konsumtion, inte sparas, och det i sin tur kommer ju hålla efterfrågan uppe och ekonomins hjul snurrande.
Ja, sen konkurrenskraften då kronan är förstås en aspekt, även om det inte är lika självklart som det var för kanske 20-30 år sedan att en svag krona ökar konkurrenskraften. Det är mycket importinnehåll och sånt där, men ändå, det är liksom en faktor. Men sen är det här med, som du också lite var inne på, utbildningsfrågor, sånt. Om du tittar liksom lite längre fram, 5-10 år med svensk konkurrenskraft, vad är nyckelgrejerna där då?
Det är ju att det är så många saker som behöver göras i Sverige. Jag tror att Vi var väldigt duktiga efter 90-talskrisen på att genomföra så att säga, institutionella och strukturella reformer som gjorde att många marknader fungerar bättre. Det har vi inte gjort nu på väldigt, väldigt länge. Och det finns ett stort behov här att om man tar arbetsmarknaden som ett exempel, att vi behöver strukturreformer på arbetsmarknaden. Man behöver vända verkligen på alla stenar för att öka arbetsutbudet bland de som inte kommer i arbete, sänka arbetskraftskostnaden, förbättra matchningen. Och det här är egentligen väldigt akut. Det borde ha gjorts för länge, länge sedan. Men vi har en avsaknad av den typen av reformer. Och sen har vi allt på, så att säga, när med energisystemen, som vi säkert kommer komma in på, också elmarknaden, där det behövs stora reformer. Ja, mycket kring tillståndsprocesser som tar alldeles för lång tid i Sverige, som då hämmar svensk tillväxt. Och sen har vi den här med utbildning, att vi saknar ju civilingenjörer och dataprogrammerare, och företagen måste ju, så att säga, titta utanför EU för att hitta den här kompetensen. Och då är det viktigt att just arbetskraftsinvandringen fungerar och att det inte ska ta så himla lång tid när man söker om arbetstillstånd då, till exempel från Migrationsverket. Det måste gå snabbt för de här grupperna som kan komma in. Det här humankapital är ju extremt viktigt just för tillväxten i framtiden.
Mm. Laura, kort, vad tänker du? Du har också varit inne lite på det, men liksom konkurrenskraften, du tycker att den är bra, men om vi ska upprätthålla den då i ditt fall?
Precis, den har ju stärkts under åren och är investeringskvoten är högre i Sverige än i många andra länder och våra konkurrentländer. Så att i grunden är den ju stark. Sen behövs ju, om vi fokuserar på arbetsmarknaden, så är jag helt med på att där behövs en hel del mer att göras. Min bild är att det är nog framförallt yrkesutbildare som svenska arbetsmarknads- och arbetsgivarna skriker efter. Civilingenjörer är all ära, men det är yrkesutbildare. Så att där behövs ju dels en utvidgning av helt enkelt utbildningssystemet, så att vi yrkesutbildar flera. Vi måste locka personer också till de utbildningarna, bland annat genom att säkerställa att det går att få vettiga praktikplatser. Och jag tror att arbetsgivarna behöver samarbeta ännu mer med de här utbildningarna för att verkligen lyfta in folk. Men sen har vi ju, tycker jag, elefanten i rummet är den tudelning som finns på arbetsmarknaden idag. Vi har alltså 300, senast jag kollade, 340 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetssökande, de allra flesta arbetslösa alltså. Och så har vi samtidigt branscher som skriker efter folk, mycket yrkesutbildade. Senast igår så besökte jag en pappersfabrik som jag ställde frågan: skulle det kunna räcka med en halvårs yrkesutbildning tillhandahållen av Arbetsförmedlingen eller reguljär utbildning också, som någon arbetslös med rätt profil som finns idag i poolen av arbetslösa skulle få? Skulle ni kunna ha nytta av den personen? Ja, men vi har idag under 6 000 personer i arbetsmarknadsutbildning. Vi underutnyttjar hela den verktygslåda som vi vet skulle funka. Så att vi behöver verkligen jobba med den typen av utbudspolitik, där vi faktiskt utgår från de som redan finns i landet, de arbetssökande. Sen finns det grupper, naturligtvis de som ligger allra längst från arbetsmarknaden. Vi ska inte inbilla oss att de kan börja på pappersfabriken eller någon annanstans om ett halvår. Men där har vi också verktyg som vi kan använda, som har visat sig i vetenskapliga studier fungera. Hur vi kan med lite fler insatser och längre tid få in personer som aldrig kanske har haft ett riktigt jobb, som har kommit till Sverige utan svenska kunskaper. Men det går att jobba även med den gruppen. Men här har vi, jag vill ju framförallt se en ordentlig upprustning av arbetsmarknadspolitiken och reguljära utbildningssystemet med fokus på yrkesutbildare.
Ja, jag kan komma in där, för att jag tycker att det där faktiskt är lite grann ett problem här, för att när vi har diskuterat den här frågan, så att jag håller ju helt med Laura att det behövs mer yrkesutbildningar i Sverige. Det är tveklöst så. Och jag tycker faktiskt att man har börjat göra ganska mycket där. Det finns lite positiva tendenser ändå. Men problemen är ju så stora så att det är ju helt otillräckligt. Vi kommer ju inte bara kunna lösa det med utbildningar. Då ska vi inte utan vi måste ju också öka drivkraften att arbeta, så det alltid ska löna sig att ta ett arbete. Att folk inte ska välja att gå på bidrag istället för att ta ett arbete. Vi behöver också sänka arbetskraftskostnaderna för de som står långt borta från landet. Och där har ju faktiskt vi kommit överens om de här så kallade etableringsjobben eller etableringsanställningarna. Och de tror jag kan vara ett väldigt viktigt verktyg här, om vi nu lyckas då lansera dem på en bred skala och hjälps åt att det här blir en succé. De kommer ju tyvärr lite dåligt till i och med att det är en lågkonjunktur, så det kommer ju bli tuffare att för att få en bra effekt för, på de här, om det hade varit en högkonjunktur. Jag menar, jag tror vi föreslog de här etableringsjobben 2017, parterna. Och det, nu verkar de bli, komma på plats. Det är ju, det går ju alldeles för långa tider här från alltså att det verkligen blir handling av någonting.
Ja, väldigt kort, nästan ja och nej fråga tror jag. Blir det, är det helt klart att det blir ett ettårigt avtal? Om vi bara hoppar tillbaka snabbt till avtalsrörelsen. Som sagt, det är inte ni som förhandlar, men...
Det vet jag inte, det ska det inte jag spekulera.
Nej, det är upp till förhandlarna.
Ja, okej, okay, bra. Ni säger att vi kommer komma till, och vi ska komma till många saker. Vi ska också försöka hålla oss inom något sån här rimliga tidsramar. Och det är många saker vi vill prata om. Vi går rakt på penningpolitiken. Mm. Snabbaste höjningarna globalt på 40 år. Och väldigt tydlig riktning från centralbankerna. Laura, du har varit väldigt kritisk mot det här. Det vet jag. Vad du tycker, Sven-Olof, vet jag ännu inte riktigt. Men snart hoppas jag. Men du kan väl börja då. För du tycker att det, problemet är ingenting som åtgärdas med högre räntor.
Så här, jag tycker att det är fullt rimligt att vi inte ligger kvar på nollränta som vi gjorde ännu för ett år sedan. Att det ska höjas i någon rimlig takt och till några rimliga nivåer, tycker jag. Men det vi har sett nu är dels en inflation som drivs så tydligt från av externa faktorer, alltså energipriser internationellt. I Sverige, det finns många olika bilder i världen och många pratar om mer liksom andra faktorer som har drivit det, till exempel i USA. Men i Sverige är det alla stort sett överens om att det är de internationellt satta energipriserna som är början till det här. Sen börjar ju priserna, naturligtvis ökningarna, sprida sig i ekonomin för att alla behöver ju mer eller mindre energi. Och att det är Riksbanken själva också medvetna om att räntevapnet är ganska otympligt i, det här, i den här situationen. Sen är det fullt rimligt att man kanske ska ha höjt något, men det man har gjort är att höjt väldigt snabbt och ändå väldigt mycket. Man kan tycka 2,5% och sådär är inte hög ränta, men från noll dit på ett halvår. Det är en snabb ökning. Kombinerat med att i Sverige är hushållen väldigt belånade, alltså vi pratar bolån framför allt. De allra flesta har rörliga eller väldigt korta lån, vilket också är en stor skillnad mot andra länder där vi pratar kanske 30-åriga lån i USA, 10-åriga lån i Tyskland. Allt det här gör att vi är extremt räntekänsliga. Och vi har ännu inte alls kunnat se effekten av det. Vi har, jag menar, de facto har ju inflationen ökat. Sen kan man alltid säga att skulle den ökat ännu mer om inte Riksbanken hade gjort det här och så vidare. Men vi har inte kunnat ännu utvärdera hur de här ränteökningarna har slagit till. Men det vi vet är att om vi jämför med situationen på 90-talet, hur hushållen var belånade, hur lånens rörlighet eller bundenhet såg ut, så motsvarar den här ökningen som vi har sett hittills någonstans kring 6-8% på 90-talet. Så att det är klart att vi har stramat åt ordentligt. Och det där tycker jag att nu är det definitivt nog, men hade jag fått styra det här från början så skulle det inte ha skett så här kraftfullt hittills. För jag är rädd för att vi får så stor...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Våra realekonomiska konsekvenser i termer av minskad tillväxt och ökad arbetslöshet till inte så stor nytta. Sen finns det ytterligare en problematik. De som säger att vi kan inte avvika från andra länder, ECB framförallt, så mycket. Det som sker nu världen över är att länderna, centralbankerna, försöker få till en inflationsdämpande effekt också via valutakursen. Valutorna har ju försvagats, inte bara den svenska kronan. Det här blir någon slags kapplöpning uppåt, race to the top. Och det resonerar OECD också i sin senaste rapport, att vi får liksom inga effekter via valutan då, såklart, eftersom alla gör detta samtidigt, men desto större realekonomiska effekter.
Ja. Sven-Olof, är du lika kritisk?
Kanske inte riktigt lika kritisk, men jag delar lite grann Lauras bedömning, kan jag säga. Så här, Man får ju komma ihåg det här att vi hade nollränta och till och med negativ ränta. Det är ju en helt extrem situation och det kan ju till och med vara så att en del av inflationsuppgången beror på att vi hade så expansiv penningpolitik under så lång tid. Och där tror jag det var så att man har så att säga övervärderat egentligen räntans effekt då på inflationen även historiskt, för att där var det ju ofta globalisering, ökad internationell konkurrenskraft och en digitalisering som har pressat priserna. Inte så att säga Riksbankens penningpolitik. Och nu ser vi lite grann att den globaliseringen avtar. Vi ser att digitaliseringen har inte samma effekt på priserna. Och så kan det då komma en inflationsimpuls av att man har hållit så att säga så låg ränta. Så där är ju jag lite orolig. Samtidigt är det så att jag tycker att Riksbanken... De har ju en delikat, det är en svår uppgift de har, för att jag menar, de måste ju så att säga höja räntan för att motverka höjda inflationsförväntningar. Så att där tycker jag att det har funnits fog för dem att höja räntan här till 2,5%. Men jag delar faktiskt Lauras bedömning att nu får det nog vara nog. Och det beror ju lite grann på det vi inledde det här programmet med, att nu ser det ut att gå, den här lågkonjunkturen kommer att bli tuff. Det kanske kommer bli djupt. Det ser inte alls ut bra ut bland företagen. Hushållen är rekorddeppiga. Och att då höja räntan ytterligare riskerar så att säga att göra den här lågkonjunkturen än djupare. Precis som Laura sa så är många hushåll väldigt räntekänsliga. Så att enligt vår bedömning här så behöver man avstå så att säga från ytterligare räntehöjningar här innan. För att en större del av inflationen är ju så att säga exogent given. Den är given av importpriser och energipriser som Riksbanken inte kan påverka. Så att jag delar faktiskt här Lauras bedömning av vad Riksbanken gör framåt. Även om jag tycker att de har gjort rätt i att höja räntan från historiskt låga nivåer till nuvarande 2,5%.
Jo, för man ska också komma ihåg att inflation biter sig fast först när det leder till prislönespiraler. Och ingenting i dagsläget tyder ju på att den risken alls är stor. Vi har kommunicerat de kraven som finns. De ligger fullt ut rimligt i förhållande till inflationen som ändå är högre än de krav som är kommunicerade från LO-kollektivet. Vi har en historiskt låg löneglidning. Förra året, 2022, reallöneutveckling blev ju sämre än till exempel Riksbanken hade i sin allra senaste prognos som låg till grund för penningpolitiken. Så att vi, så länge det inte sker, vilket inte kommer att ske av vad jag kan bedöma, så är inte, finns ju ingen risk heller att den här inflationen biter sig fast. Sen ska man inte underskatta det jobbiga med det som sker och ett år eller ett par års, som det ju ändå blir, reallöneminskningar. Det svider, och det svider allra hårdast för de som har minsta marginalerna. Så att det är inget liten problematik, men inflationsrisken långvariga är ytterst liten.
Ja. Sen har vi det andra benet i den ekonomisk-politiska verktygen, som är Olof, finanspolitiken.
Mm.
Den budgeten som Lars har ju beskrivits som ganska stram, mycket med hänsyn till just att Riksbanken försöker då hålla ner inflationen. Hur ser du på den budgeten vi nu lever under sedan några dagar?
Nej, men så här, man hade ju en svår situation när man skulle förhandla fram det, just på grund av det här att man visste att om de skulle lägga fram en allt för expansiv finanspolitik, då skulle det bara motverkas av att Riksbanken höjer räntan, så att alla effekter på något sätt skulle neutraliseras. Man måste komma ihåg här att i det så att säga system vi lever under, så det är alltid Riksbanken som har sista kortet. Och det gjorde nog ändå att de la en liten försiktigare budget här i det här makroekonomiska läget. Det har jag förståelse för. Däremot så är det ju så, som jag sa tidigare, vi är ju behov av strukturreformer och vi är ju behov av mer omfattande strukturreformer och att finanspolitiken här nu tar ett större grepp för att genomföra de här strukturreformerna. Så att jag hoppas ju att nästa budget kommer att vara betydligt mer så att säga offensiv och rikta sig mot de stora problem som vi har i Sverige för att åtgärda dem. Så att det är väl lite grann hur jag ser på finanspolitiken just nu.
Så det är inte kronorna och öronen som är det viktiga, utan andra saker, alltså den strukturreformer, alltså regelförändringar och sånt som inte har en prislapp på det
precis.
Sättet.
Nej, men det är viktigt här så att säga att man satsar på rätt saker. Det är ju det absolut viktigaste. Sen så tycker jag man ska kunna ha en diskussion här att hur rimligt är, ska vi för all evighet ha ett överskottsmål? För jag menar, om vi tittar på Sverige rent statsfinansiellt så är vi ju väldigt starka. Jag menar, Maastricht-skulden ligger väl på runt 31%. Och vi är ju, om vi jämför oss med våra konkurrentländer och andra länder runt om i Europa, så har vi en väldigt, väldigt stabila och bra statsfinanser. Och det skapar ju också ett utrymme faktiskt för att genomföra reformer. Så att här tycker jag nog att regeringen så att säga bör tänka till i nästa budget och lägga en mer expansiv budget. Och det kommer ju också i en lågkonjunktur. Då har vi förhoppningsvis också lägre inflation och den är på väg ner, så att man också känner att man kan göra det utan att riskera räntehöjningar från Riksbanken.
Ja. Laura, jag måste bara citera från er senaste konjunkturrapport som en introduktion till dig då. Då ska ni så här, citat: faktum är att den svenska finanspolitiken i ett europeiskt perspektiv är unikt dåligt anpassad till konjunkturläget, slutcitat.
Mm.
Du är kritisk.
Det visar vi med ett mycket illustrativt diagram där vi har olika europeiska och OECD-länder, tror jag att vi har där. Och så har vi ena axeln, den prognostiserade tillväxttakten för innevarande år, där Sverige ligger lägst, eller i alla fall bland de tre lägsta där. Och andra axeln så har vi just den offentliga budgeten och eller offentliga sparandet, och där Sverige är snålast bland länderna. Så att i det land där vi också prognostiserar som sämst konjunktur framåt, så är finanspolitiken absolut stramast, och det är ju helt tokigt, är min bedömning. Sen är det ingen hemlighet att LO-ekonomerna under längre tid har pekat på att finanspolitiken har varit onödig. Snål, vi har låtit bli att göra långsiktiga, viktiga investeringar, inte minst som möjliggör klimatomställning. Och det är ju, det behovet har ju inte direkt blivit mindre i dagsläget. Så att ja, man hade behövt satsa mer, det har vi råd med, och eftersom jag bedömer att risken att det här spär på inflationen är begränsad av alla de skäl som jag nyss var inne på, så är jag inte orolig för det heller. Dessutom, även om man skulle vara mer lagt åt det mer oroliga hållet, att viss typ av, om man säger helikopterpengar, skapar inflationstryck ändå om finanspolitiken ägnar sig åt sånt, så skulle jag säga det jag också har skrivit ett antal debattartiklar här på senare tid, att det finns två tydliga områden där vi verkligen skulle kunna spendera mycket mer finanspolitik och snarare dämpa inflationsrisken om någonting. Och det ena området är arbetsmarknad, som vi nyss var inne på. Att på riktigt se till att rörligheten fungerar. Att vi utbildar, kompetensstärker folk från arbetslöshetspoolen in i de vakanserna som finns. Det skulle underlätta eventuella flaskhalsar som kommer att bli på sikt problematiska på arbetsmarknaden. De är det redan. Det andra området är såklart just klimatomställning och energiomställning. Storsatsa på energieffektiviseringar och snabba upp omställningen från det fossila till mer förnybart och fossilfritt. Det vore ju ytterst motiverat i det här läget.
Jag kan lägga till en tredje.
Ja,
och det kommer från Konjunkturinstitutets senaste rapport. De pekar ju på att den kanske bästa finanspolitiska åtgärden för att inte, som har en inflationsdämpande effekt, är att sänka arbetsgivaravgifterna. Så att jag skulle föreslå att regeringen tar bort den allmänna löneavgiften för alla som är 26 år eller yngre. Det här skulle så att säga också göra att många företag som nu kommer in i en bekymmersam situation här under lågkonjunkturen kan bibehålla personal och att de kan gå stärkta ur den här krisen. Så det tycker jag är en sån här tredje åtgärd som man kan gå här. Nu går man ju åt andra hållet. Man kommer ju höja arbetsgivaravgiften från den 1 april. Och det kommer ju då slå mot till exempel då restaurangbranschen, som har det oerhört tufft nu med också ökade hyror, för att hyrorna följer ju KPI och inte KPI.
KPI från oktober året exakt, innan, ja, 10,6 eller
exakt,
vad det blir.
Ja. Så att de har ju en extremt tuff situation, många i just besöksnäringen. Och Det är ju en av de mest ungdomsintensiva branscherna tillsammans med detaljhandeln. Så att sänka arbetsgivaravgiften för unga, det är en bra åtgärd.
Ja, på mitt papper står det nämligen här en KI-rapport från december, den du refererar till här, som gick igenom just det här dilemmat då, som inte bara den svenska regeringen står inför, utan andra också. Man behöver hjälpa hushållen, men man har centralbanker som, då kommer bara räntan höja, att det blir liksom det man vinner på gungorna förlorar man på karusellerna. Och har då tittat på olika typer av åtgärder, exempelvis öka offentlig konsumtion 1% av BNP BNP skulle höja inflationen med 0,6 procentenheter, enligt de här modellerna de har använt. Men som du är inne på, sänkt skatt och särskilt då sänkta arbetsgivaravgifter har inga skadliga effekter. Jag citerar igen då, så här skriver KI, citat: det faktum att sänkta arbetsgivaravgifter både sänker inflationen och höjer BNP gör det till ett potentiellt attraktivt finanspolitiskt instrument i ekonomiska lägen likt det som svensk ekonomi befinner sig i för tillfället, där inflationen är hög och BNP-gapet förväntas vara förhållandevis lågt de närmaste åren. Slutcitat. Laura, det här är ingenting som varken ni eller, jag har inte faktiskt hört er heller så mycket nu.
Du hör det nu.
Ja, precis. Nej, men sänkta arbetsgivaravgifter. Mm. Är inte det liksom det gyllene snittet här som både slår mot inflationen och dessutom lyfter BNP?
Nej, det brukar ju inte vara något som vi från LOs håll har lyft fram. Därmed inte sagt att det inte kan ha vissa effekter. Sen tror jag att vår bedömning i grunden skiljer sig lite åt. Den där forskningen är inte heller liksom exakt vetenskap vad det på sikt kan ge för sysselsättningseffekter. Så att min bedömning är ju än idag att det är lite väl dyrt för de effekterna som man får. Sen ska man ju välja, liksom, vi pratar ändå inte om, även om jag är helt med på Sven-Olof att jag tycker också att överskottsmålet skulle kunna sänkas, till och med ska formuleras som ett underskottsmål alternativt att man höjer skuldmålet. Men man ska ju fortfarande välja var man vill lägga krutet, och då ser jag så pass stora behov på mer det utbildande arbetsmarknadspolitiska området att jag nog väljer det framför arbetsgivaravgifter.
Ja, men du säger sänkta arbetsgivaravgifter för unga framförallt, tycker ni skulle vara
bra politik i det här läget? Ja, gud ja. Alltså det finns ju väldigt mycket ny forskning på det här området, bland annat av svenska forskare publicerar de absolut bästa tidskrifter som visar att det här har en väldigt stor sysselsättningseffekt när man sänker arbetsgivaravgifterna. Och det har en sysselsättningseffekt både på vad man kallar för den extensiva marginalen och den intensiva marginalen.
Det är begrepp du måste förklara.
Ja, det vill säga det ökar både antalet anställda och antalet arbetare i timmar för de som är befintligt anställda. Alltså sådana som till exempel jobbar deltid och har låga inkomster för att de inte får jobba heltid, de får alltså en möjlighet med en sån här reform att jobba heltid. Och nej, det här tycker jag är verkligen en åtgärd som man behöver överväga. Och där får man ju komma ihåg att den allmänna löneavgiften, som är en väldigt stor del av arbetsgivaravgifterna, den är inte kopplad till någon förmån. Det är ju bara en dold skatt. Och det här är ju helt unikt i Sverige att vi har den här typen av dolda skatter. Jag tror många hushåll och arbetstagare tror att arbetsgivaravgifterna, de går till socialförsäkringssystem och pensioner och liknande. Men en tredjedel av dem gör inte det. Det är bara en dold skatt. Och det är helt unikt i världen. Jag tror inte det finns nästan något annat land som har en sån stor del av arbetsgivaravgifterna som inte är förmånsbestämd. Så att jag tycker att det finns ganska goda skäl för att reducera arbetsgivaravgifterna.
Ja. Vi har varit inne på det, men ett långsiktigt problem, det har ju liksom legat och bubblat under de flesta av era svar här, men den här matchningsfrågan som man brukar kalla det, har vi pratat om i 10 år i alla fall, att det liksom finns parallellt arbetskraftsbrist och hög arbetslöshet. Om du får plocka en grej, er utbildningen då kanske, men någon enskilt viktigaste åtgärd liksom för att komma till rätta med det här som ju ställer till med jätteproblem för såväl individer som företag som landet i stort och sociala, allt. Vad skulle du välja då, Laura?
Jag lite rebelliskt ger dig 2 svar. Det ena är arbetsmarknadsutbildningen. Det finns flera verktyg i lådan. Vi har subventionerade anställningar, etableringsjobben är jag lika stor anhängare som Sven-Olof, så att det är mycket som ska få plats. Men ska jag välja en åtgärd och säga att vi behöver se till att vi använder oss av arbetsmarknadsutbildning och även de möjligheterna som man har att anvisa folk till reguljär utbildning med hjälp av aktivitetsstöd. Mycket, mycket, mycket mer än de knappa 6 000 individerna som får det idag. Men sen, det andra svaret är att för att vi ska kunna använda den här verktygslådan på bästa sätt och verkligen hela paletten, så måste ju vi se till att byråkratin, om vi kallar det, fungerar. Det vill säga myndigheten som i dagsläget är ansvarig för att se till att rätt person får rätt åtgärder. Och inte minst, det vill säga Arbetsförmedlingen. Och det som vi har sett hittills är ju en sorglig historia med den myndigheten, med de reformidéerna som man har haft och den ryckighet som det också har inneburit de senaste åren, där man skulle dra ner och privatisera i stort sett allting och sen så bromsar man in. Och vad som händer är att många naturligtvis lämnar det som man uppfattar det sjunkande skeppet. Och i dagsläget så lämnar ju också myndigheten tillbaka väldigt mycket av pengarna, de så kallade sakanslagen då, som ska finansiera deltagande i olika åtgärder, för att man inte har muskler att anvisa människor rätt person till rätt åtgärd. Och inte minst vad gäller de långtidsarbetslösa, där jag sa att det finns ju vetenskapligt evidensbaserade metoder att hjälpa, men de är ganska resurskrävande. Det krävs en arbetsförmedlare i princip som sätter sig ner och kartlägger dina förmågor och tar det därifrån. Och det har man liksom inte resurser till. Så att mitt andra svar blir ju att man ser för guds skull till att rusta upp den myndigheten. Jag är ju ingen anhängare av privatisering och den fortsatta processen, men i dagsläget så behövs det ju en fungerande arbetsförmedling, och det kan man lösa dels genom att bara flytta en del av pengarna från det här sakanslaget till det som finansierar myndigheten, men i grunden behövs det ju mer medel för alltihopa.
Ja, tack. Sven-Olof, matchningen.
Jag både håller med och håller inte med Laura. Jag håller med Laura i att vi behöver så att säga inte ha så mycket generella utbildningssatsningar i Sverige, utan ha lite mer så att efter näringslivets behov. Och där är vi nog ganska överens just om att det är viktigt att satsa på en utbyggnad av alla yrkesutbildningar. Det är väldigt mycket yrken, som Laura sa här, där man har behov av arbetskraft och där man relativt enkelt ändå skulle kunna tillgodose det behovet genom att satsa mer på yrkesutbildningar. Så jag delar helt den synen. Däremot så är det ju så att vi behöver en fortsatt reformering av Arbetsförmedlingen. När man tittar på de privata leverantörerna här, de som ingår i det så kallade rösta och matcha, då har ju de ett väldigt, väldigt gott, så att säga. De har varit duktiga på att matcha arbetslösa med jobb. 51% av de som har gått den här rösta och matcha får alltså jobb eller en utbildning efter 90 dagar. Problemet är ju snarare att det används för lite. Det här skulle vi kunna använda mycket mer. De här privata leverantörerna är ju mycket, mycket bättre än Arbetsförmedlingen på att matcha arbetslösa med jobb. Och då tycker jag att det är rimligt att det är de som sköter matchningen till stor del och Arbetsförmedlingen sysslar med myndighetsutövning. Det hade varit mycket, mycket mer effektivt sätt att bedriva arbetsmarknadspolitik på i Sverige.
Ja. Du ska få säga en åtgärd också. Nu svarade du på Laura här. Mm. Någon, om du får välja en grej för att komma till rätta med den här matchningsproblemen. Arbetsgivaravgifterna har du varit inne på. Du får ta en till.
Nej, men jag skulle säga just det här med privata leverantörerna. Se till att de får ett ännu större. Låt dem börja jobba med de som har varit arbetslösa. Nu är det från 12 månader. Säg de som är 6 månader där och uppåt, så att säga, har varit arbetslösa. Där ska de privata leverantörerna få jobba. Man ska satsa mycket, mycket mer resurser på det. För de här privata leverantörerna, det här är ju professionella matchningsföretag som har enorma kontaktnät. Och problemet med många som hamnar i utanförskap är ju precis att de saknar det sociala nätverket, det professionella nätverket, för att hitta ett arbete. Och Arbetsförmedlingen ger inte det till dem. Men de privata leverantörerna kan leverera det här nätverket. Så att en mycket, mycket större satsning på det skulle vara välkommet.
Ja, nu måste du få svara här, Laura. Du
alltså, de vet...
Lite fört emot.
Jag är ju inte alls lika optimistisk att det faktiskt har fungerat så mycket bättre med de privata. Det har ju gjorts ett antal försök att liksom utvärdera det här med på vetenskapliga grunder, och det jag har sett av det så är det ju inte alls givet att det är så mycket bättre. Man måste ju komma ihåg att det är också en stor selektion här inne i vilka individer som hamnar hos vilken aktör.
Helt enkelt att de som redan från början har lite lättare att få ett arbete hamnar hos de här. Det är därför man får ett resultat.
Till exempel, och det inför olika de här reformerna så har det gjorts också kartläggningar av den internationella litteraturen på området. Och den är ju också ganska å ena sidan och andra sidan. Och i sitt svar. Sen ska man komma ihåg att Arbetsförmedlingen i dagsläget också använder rätt mycket av sina resurser för att hålla alla dessa olika avtal med olika aktörer vid liv. Man upphandlar ju också väldigt mycket utbildning från privata aktörer istället för att ha det.
Och så överklagas upphandlingarna.
Och så
är konjunkturläget ett annat än det var när vi skulle ha de här svetsarna. Precis. Så jag hoppar lite frustrerat här, kan jag berätta för er som det är radio.
Ja. Precis, och lastbilschaufförsutbildningar som inte startade sen ända under något av de föregående åren här. Även om branschen ropar efter folk och så. Så att det är ju verkligen en problematik i sig. Det, det, De så kallade transaktionskostnaderna, som ekonomen skulle kalla det, ökar ju flera kockar det finns i en soppa, om vi säger så.
Alltså, du pratade om regler förut. Så, här är sånt område där det borde hyvlas undan lite i regelfloran, med möjlighet till överklaganden och såna
här
saker.
Definitivt, definitivt. Ja. Och här tror jag att de etableringsjobben är väldigt viktiga. Jag återkommer till dem, för att de är utformade så att transaktionskostnaderna ska vara så låga som möjligt för företagen. Det vill säga, man ska slippa ha massa byråkrati från Arbetsförmedlingen, utan det ska vara enkelt att använda. Och det kan ju vara så att om vi väljer att satsa på det här ordentligt, så kanske det kan ersätta många av de andra arbetsmarknadspolitiska programmen som är krångliga och ineffektiva. Jag tror att det är viktigt här att vi satsar återigen på rätt saker. Det som har en effekt, det som är effektivt, det är det vi ska satsa på. Och inte låta alla blommor blomma.
Nej. Hörrni, jag har ett så att säga implicit löfte till lyssnarna om att det här ska hålla sig inom 45 minuter. Det betyder att vi har 60 sekunder kvar. Oh. En jättefråga har vi inte pratat om, energi. Än så länge har vi mest effektbrist i Sverige. Allt talar för att vi kommer få faktiskt elbrist om alla de investeringar som är på gång och som vi väl hoppas ska bli av och kunna funka. Jättekort, Laura, hur löser vi detta?
Ja, tänk betydligt bredare än den smala fokusering nu på att kärnkraften ska lösa allting. Vi måste säkerställa att all energiproduktion ökar i Sverige. Sen behöver vi verkligen få till en ordentlig översyn av marknadsmekanismerna och den, liksom, hur ska vi sätta priser framöver så att vi både främjar nyinvesteringar men också skapar stabilitet och rimliga priser för hushåll och företag.
Fördömligt kort, sen Olof.
Ja, nej, men det är ju så att elbehovet kommer att öka dramatiskt. Så jag delar uppfattningen att vi behöver alla kraftslag. Men vi behöver kärnkraft mest av allt. För vi behöver mer planerbar så att säga, kraft för att det ska bli så, att säga, så bra försörjning i de här elsystemen. Så vi ska så att säga, minska de här flaskhalsarna som finns. Så att kärnkraft är det enskilt viktigaste åtgärden här. Även om jag delar uppfattningen att man behöver investeringar i alla typer av elförsörjning, så är kärnkraft väldigt, väldigt viktig nu. Och framförallt i södra Sverige.
Ja, det får bli de sista orden för idag. Laura Hartman, Sven-Olof Damfelt, jättekul att ha er här. Tack så ni har. Tack också alla som har lyssnat. Ta hand om er, så hörs vi snart. Hej så länge!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.